Podplay.
Så jag såg direkt ett meddelande från min mamma som skrev att nu har Ryssland attackerat Ukraina och det bombas överallt.
Idag torsdagen den 24 februari anföll Ryssland Ukraina. I det här extrainsatta avsnittet av Studio DN berättar stockholmarna Oliana, Selby och Louise om sin oro för släkt och vänner i Ukraina och om hur de under dagen har protesterat mot kriget utanför Rysslands ambassad. Men vi börjar med en direktrapport från Ukrainas huvudstad Kiev. Välkommen, jag heter Ylky Holago. Och med mig direkt från Kiev har jag frilansjournalisten Joakim Medin. Hej Joakim.
Hej på dig, hej.
Hur har din dag varit?
Min dag har varit väldigt intensiv, precis som för alla människor här i stan skulle jag gissa. Den började med att jag vaknade upp till ljudet av ganska avlägsna flygbombningar. Och sedan har det fortsatt eskalera under dagens gång och det senaste nu är att det råder utgångsförbud klockan 22 ikväll.
Och var befinner du dig mer exakt?
Jag befinner mig nu på hotellet där jag bor, där väldigt många andra utländska journalister också övernattar. I centrala Kiev.
Och vad har hänt under dagen? Hur har du märkt av det upptrappade läget?
Ja, det första jag konstaterade var att det var färre bilar och färre fotgängare på gatorna. Och det berodde till exempel på att nästan alla kaféer, restauranger och butiker, inklusive matbutiker, har bommat igen idag. Så det fanns inte så många skäl för människor att vara ute på det viset. Så det har varit påfallande mycket mindre folk jämfört med så sent som igår kväll när jag gick och intervjuade människor på stan. Det har varit svårt att skaffa mat. Jag fick gå hungrig ganska länge tills jag fann en liten hörnbutik och köpa lite snacks i. Väldigt många bankomater, det går inte längre ut pengar i dem. Så alla de här effekterna har kommit fort och väldigt, väldigt märkbart skulle jag säga.
Och hur länge har du varit på plats?
Jag har varit på plats i några dagar nu här i Ukraina. Ja.
Och du sa att du intervjuade personer ute på gator och torg igår kväll. Hur var känslan då jämfört med hur utvecklingen har sett ut idag?
Precis, så sent som igår kväll gick jag och intervjuade människor och frågade om Ryssland går till attack imorgon, hur resonerar ni då? Och sen så hände just det. Svaren jag fick, vissa sa till mig att de redan höll på att överväga att lämna landet, att fly västerut helt enkelt. Andra, både män och kvinnor, sa att de avsåg att fortsätta med ett väpnat motstånd mot Ryssland. De ville ansluta sig till motsvarigheten till svenska hemvärnet i Ukraina och hjälpa till antingen med vapen i hand eller med någon form av sjukvårdsassistans eller vad som helst. Men påfallande många ville stanna kvar och kämpa, uppfattar jag det som.
Och hur ser förutsättningarna ut för att göra det? Vilka möjligheter finns det för ukrainare att ansluta sig på det sättet som du beskriver att man önskar?
Ja, möjligheterna finns det, för att i början av det här året så uppmanade territorialförsvaret då i Ukraina alla frivilliga att ansluta sig. Och det har varit, vad jag förstår, en väldigt stor tillströmning. Dessutom så har många människor som inte har möjlighet kanske att ansluta sig också donerat stora pengasummor. Så det finns möjligheter. Samtidigt såg jag helt nyligen bara att det har kommit kommentarer från en ukrainsk diplomat att man inte har de militära resurserna så att det räcker för att faktiskt besegra Ryssland, som är en stormakt naturligtvis. Så det behövs extra assistans på det viset.
Och du nämnde här då hur stämningen var igår, men hur har den förändrats idag? Vad säger de du möter nu idag i det här kritiska läget?
Ja, jag har märkt att Det har även nu gått att se alltså gradvis nästan timme för timme förändringar i samhället. Det har börjat dyka upp tunga arméfordon på gatorna i centrala Kiev. Uniformerade soldater. En ganska märkbar polisnärvaro också som står utplacerade på strategiska platser. Vissa människor går och bär på tunga matkassen när man lyckas hitta någon affär där det går att handla mat och bunkrar upp helt enkelt. Medan andra, framförallt unga män, har jag sett gå runt i grupper med ukrainska flaggor knutna som mantlar runt halsarna. Så det är både oro men väldigt mycket trots och känslor och det känns väldigt, väldigt i luften.
Och hur jobbar du nu? Vilka frågor och perspektiv bevakar du just nu?
Ja, jag har försökt bevaka olika perspektiv. Dels vad vanligt folk på gatan säger då, som sagt. Jag har också försökt undersöka hur beredskapen ser ut vad gäller att erbjuda skydd till allmänheten här eller att evakuera allmänheten. Vad jag har kunnat se så rimligtvis så varierar den från stadsdel till stadsdel. Men där jag var så sent som igår till exempel så var förberedelserna inte särskilt goda.
Hur märktes det?
Det märktes till exempel av att människor skulle förväntades ta plats i källare under gamla sovjetiska höghus. Där det knappt fanns tillgång till toalett och vatten. Absolut ingen mat. Och det förväntades som då bli några timmar. Men det gick inte riktigt att få några svar på vad händer ifall de måste bli där mer några timmar.
Och vem är det som ger den här informationen?
Det är de lokala myndigheterna i de här stadsdelarna. Och här på hotellet där jag och de andra utländska journalisterna, eller många av dem bor. Det är bara några timmar sedan nu som det tejpades upp en lapp om att det finns ett shelter i närheten. Och då ska vi då gå till vad som fram tills nyligen var, var skönhetssalongen här i hotellet. Så det är väldigt mycket improvisation och Det har inte varit krig i den här staden sen början av 1940-talet på det sättet. Så det finns inte en fullständigt god beredskap av naturliga skäl naturligtvis.
Och vad väcker det för minnen hos Kievbor? Det är ändå inte så länge sedan.
Nej, men det är ändå så pass länge sedan så det finns inte många människor kvar med minnen från detta. Så det har kommit som... Ja, väldigt många människor känner sig väldigt bestörta över utvecklingen och att det har kunnat gå så här långt. Jag tror ganska många, till och med de som har varit ytterst pessimistiska, har ändå tänkt att kan det verkligen bli så här illa? Och så sker det. Och även vi som har åkt hit, utländska journalister, för att rapportera om en eventuell väpnad konflikt, blir ju, det går inte att inte bli chockad när man väl får nyheten.
Jag frågade dig om vilka frågor och perspektiv du bevakar just nu. Jag vet att du också håller ett särskilt öga på frågor kring mänskliga rättigheter. På vilket sätt tittar du närmare på det?
Det är ju för att blicka framåt lite. Blir det så att de ryska styrkorna faktiskt lyckas ta kontrollen över hela Ukraina eller åtminstone fler delar av Ukraina, så kommer ju rimligtvis samma policy att införas på de här platserna som redan har skett i det ockuperade östra Ukraina och på Krimhalvön. Och det är ju då i form av alltså nedslag på mänskliga rättigheter, ökad intolerans, nedslag på fria kulturyttringar, religionsutövning och så vidare och så vidare. Så jag ser en poäng i att redan nu varna om detta för att det kanske borde vara någonting som får ännu fler att höja på ögonbrynen och kanske kan väcka ökat intresse för omvärlden.
Och vad säger de som jobbar med de här frågorna som du har mött?
Ja, den senaste intervjun jag gjorde nu, det var väldigt... Alltså det var både fruktansvärt och paradoxalt. Där sitter vi och pratar mitt när en invasion pågår. Och det var väldigt nära tårar hos dem jag mötte. De är inte säkra på om de kan finnas kvar i landet fortsättningsvis. Och ifall det blir en delvis eller fullständig rysk ockupation. Och mitt i samtalet så måste vi avbryta och rusa iväg för att det kommer varningar om ett flyglarm, så man måste ta skydd.
Vad gjorde ni då?
Jag började ta mig för att försöka skydd i underjordiskt i en metrostation.
Och kunde du komma in? Berätta hur det gick till?
Ja, de är öppna och trafiken som fortfarande pågår är också gratis just nu.
Vad är din uppfattning om vad som kommer att hända nu den närmsta tiden?
Det är svårt att säga. Den ryska armén är starkare än den ukrainska. Den ukrainska armén får inte särskilt mycket förstärkningar alls från omvärlden. Vilket gör att det ser ganska mörkt ut på det viset. Och idag så kom det rapporter om att ryska styrkor bara befann sig 15 minuter utanför centrala Kiev. Där ryska attackhelikoptrar gick till anfall mot en flygbas. Och det är ju väldigt nära och det kände folk här av. Och i eftermiddag så var det också en väldigt stor explosion som kändes här i stan och som fick rutorna att skallra. Och där, och jag förstår åtminstone 7 personer dödades. Det var en attack mot en ukrainsk militärbas.
Du har ju i egenskap av frilansjournalist varit med om en del dramatiska händelser. Vissa kanske minns att du fängslades i Syrien bland annat. Hur är det för dig nu? Är du rädd?
Jag blev orolig och fick lite skakningar i händerna när jag vaknade i morse. För att vara helt ärlig, det går inte att undvika att bli chockad som sagt och att bli påverkad. Att det faktiskt händer. Och det har också kommit sådana varningsord som att det här är den största, eller kan bli den största konflikten sedan 1945 och så vidare. Det är naturligtvis så väcker det känslor. Så jag tycker fortfarande att det är extremt viktigt att vara på plats naturligtvis.
Och här i Sverige så har ju många reagerat på Rysslands president Putins hot om att ta till kärnvapen. Hur diskuteras den frågan i Kiev?
Den diskuteras naturligtvis här också. Det här meddelandet har tagits emot med bestörtning. Det är också därför att folk undrar. Putin har ju uppenbarligen redan visat tecken på att trotsa omvärlden och köra sin linje oavsett vad alla tycker och tänker om det. Kan det också betyda att han faktiskt skulle ta till kärnvapen? Min fixare som jag använt mig av här som hjälpt mig översätta, som har varit i upplösningstillstånd av oro för att hans mor själv bor väldigt nära det som nu är en aktiv stridsfront i södra Ukraina. Han är rädd för att det här börjar på tredje världskriget, sa han. Och jag fick försöka lugna ner honom. Men naturligtvis har det väckt oro.
Vi måste tyvärr avrunda nu, för du ska ge dig ut på Kievs gator igen. Vad kommer du att göra under kvällen här?
Precis, jag vill försöka insupa atmosfären lite till innan utegångsförbudet börjar gälla klockan 22 ukrainsk tid.
Tack så jättemycket för att du kunde vara med i Studio DN. Joakim Medin, frilansjournalist på plats i Kiev.
Tack så mycket.
Vi ska ta en kort paus och sen möta några svenskar med ukrainsk bakgrund som har protesterat mot den ryska invasionen under dagen. Och då har vi fått med oss flera gäster i studion. Välkomna. Jag börjar med dig, Louise Linneo. Du är ju svensk men född och uppvuxen i Ukraina. Hur går tankarna hos dig idag?
Ja, du, när jag vaknade idag så var det som att jag vaknade till ett mardröm kan man säga. Jag skulle väcka mina barn och jag kunde liksom inte göra det. Jag kände mig helt tagen och chockad. Och visste inte vad jag skulle säga när jag skulle väcka mina barn. Eftersom de vet att jag har rötter och vänner och familj i Ukraina. Och de vet om att det här händer och att jag pratar om det hela tiden. Och nu var det ett faktum att kriget var här.
Har du haft kontakt med dina vänner i Ukraina?
Ja, alltså jag har försökt direkt messa, mejla, du vet, allt det jag kan. Jag har till och med försökt prata med några av dem. Men det jag vet inte riktigt vad jag ska skriva. Jag är ju inte jättebra på ryska längre som jag var förr i tiden. Och då måste jag typ översätta ibland, Google Translate ibland. Bara skicka massa ord och tankar och kärlek och styrka. Och vi tänker på er och emojis, hjärtan och fredstecken. Ja, men du vet, allt det där liksom. Och det enda jag får tillbaka är i princip samma sak. Det är liksom... Det är människor som är chockade tror jag lika väl som jag.
Olena Kashina, du kommer från Kiev men har bott här i Sverige i 13 år. Hur har dagen varit för dig? Hur har du dina kontakter med familj och vänner på plats i Kiev sett ut?
Alltså när jag vaknade i morse så liksom jag skulle gå till jobbet och jag skulle liksom satt på vattenkokare och sen kollade jag liksom meddelanden på telefonen för jag hörde att någonting som plingade när jag sov. Så jag såg direkt ett meddelande från min mamma som skrev att nu har Ryssland attackerat Ukraina och det bombas överallt och att de är okej. Okay. De är i alla fall har liksom elen funkar och allt är relativt med tanke på att myndigheterna är stabil hos dem i alla fall. Så då ringde jag upp henne direkt och sen samtidigt som jag kollade nyheterna jag såg att Ryssland har börjat för några timmar sedan invadera Ukraina.
Hur kändes det?
Det kändes hemskt samtidigt som man kanske någonstans visste att det var ett alternativ. Det var någonting som skulle kunna hända. Men sen liksom att se det eller uppleva det i verkligheten var ju hemskt. Och jag kände väldigt mycket ångest och liksom tog kontakt med några vänner och liksom tog direkt med kontakt med de ukrainska vänner som jag har här för att liksom se vad vi kan göra nu för att mobilisera här.
Och när vi spelar in det här så är det torsdag, klockan närmar sig 4 på eftermiddagen och ni har precis varit och demonstrerat utanför ryska ambassaden. Hur har den här mobiliseringen och planeringen och era aktiviteter sett ut under dagen?
Alltså, måste jag säga att det var ju flera olika initiativ. Vi var ju den här ukrainska gruppen, vi var ju vid ambassaden redan klockan 9 och var där i princip hela dagen då. Sen var det några andra initiativ som anslöt sig vid lunchtiden. Hur det har varit, alltså det var mycket gråt, mycket liksom kolla nyheterna, mycket liksom hålla kontakten med familjen och vänner och kolla läget och liksom och är de i tryggheten och hur de känner och liksom hur ser situationen där.
Har du kunnat ha kontakt på det sätt som du har velat under dagen? Hur är läget för din familj och dina vänner just nu?
Än så länge så senast jag hade kontakt med dem så var läget fortfarande okej. Och liksom att det i alla fall inte bombades de här civila objekt. Men situationen ändras ju hela tiden. Senast jag har hört att de har liksom lanserat vissa raketer från Belarus som man inte vet var de ska landa och vart liksom de ska. Och jag läste precis att det är någon damm som liksom förstörts och jag har inte ens kunnat hunnit liksom se vad innebär det, liksom, är det hur många egentligen som mister sina liv.
Men är din familj och dina vänner okej, vad du vet?
Senast jag har hört, ja. Okay. De som jag hade kontakt med, de är i Kiev. Och vissa släkter är liksom i Odessa och i skydd.
Vi har också med oss Selby Berdieva. Du har ursprung i Turkmenistan men har bott här i 9 år och pluggar statsvetenskap och specialiserar dig på annekteringen av Krim. Utifrån din expertis och ditt forskningsområde, hur ser du på situationen just nu?
Verkligen. Jag tror det känns väldigt hemskt och chockerande, liksom, väldigt abstrakt på något sätt. Liksom. Det händer på nu, idag. Och ja, som jag ser är det liksom början på tredje världskriget nu. För att väldigt tydligt, vi har två motsatta liksom, allierade makter. Och det är oprovocerat krig också. Det är liksom från ena sidan också, bara från Rysslands sida. Så ja, man kan, alltså, man skulle kunna liksom säga att det kommer inte stoppa här. Det kommer fortsätta. Om vi tillåter det så kommer det fortsätta. Efter Ukraina kommer det gå in i andra baltiska länder. Litauen, Polen. Så man måste helt enkelt vidta åtgärder nu. Man måste sluta visa sina oroligheter. Visa sina, att verbalt göra någonting. Man måste verkligen agera. Man måste verkligen stoppa det här kriget. För att det här är ett krig helt, helt liksom absurd. Det borde inte hända idag. När vi har världsregler, liksom, internationella liksom, lagar och regler. Man kan inte bara bortse dem. Och så man måste verkligen agera och hantera det här på samma villkor som Putin gör. Man måste liksom, man ska inte ta hänsyn att han är liksom en politisk ledare. Nej, han är en liksom huligan, bandit. Man måste spela i med hans liksom regler. Så han kommer inte förstå oroligheter som man visar.
Men vilka strategier skulle du säga utifrån ditt forskningsområde? Vad fungerar på en politisk ledare som Putin, du kallar honom huligan. Mm. Vilken typ av strategi behöver tillämpas för att lugna ner situationen?
Ja, nu har jag hört att de har stoppat äntligen Nord Stream 2, vilket är bra. Och man måste bara helt enkelt sluta samarbete med liksom stora banker som är ägda av oligarker, såklart, som har redan pratats om. Och påverkar direkt innersta liksom, circle av Putin. Så de oligarkerna, de har ju massa bank, liksom, konto på bank, utländska banker och ja, som ja, vi vet all liksom, de har
ägt. Så sanktioner kommer ha en effekt, tänker du?
Ja, så ja. Absolut.
Ni har alla tre idag demonstrerat då sida vid sida med ryska försvarare av en fredlig lösning på det här. Hur går diskussionerna med er och ryska oppositionella? Vilken typ av mobilisering kommer vi att se här framöver?
Om jag får börja då. Jag tänker så här att det var så härligt att se att vi, Alena och dina vänner, våra vänner var där från början på morgonen utanför ryska ambassaden. Den här demonstrationen som startade på Norra Bondtorget, som östgrupperna och Svenska Freds bland annat var med och arrangerade, gick hela vägen till ambassaden, och där träffades vi, kan man säga, är på plats, och där träffade jag andra mina vänner, både ryska och ukrainska vänner. Och jag kände bara liksom, jag kände så här, men om vi kan trots olika etniciteter och bakgrunder, speciellt hos mig som är gjord i Moskva, född i västra Ukraina och uppvuxen i Kiev, alltså jag tänker så här att vi har ju någonting som vi kan få världen att känna, liksom, att vi kan sjunga ukrainska nationalsången allihopa, att vi kan ha en rysk flagga där står stoppa Putin och stoppa kriget och såna saker. Så för mig är det en jätteviktig del i att komma samman, framförallt. Men hur vi ska gå vidare, det är ju såklart, det är, för mig är det liksom, för mig är det faktiskt oppositionen i Ryssland, liksom. Alltså de, och alltså som sagt, jag ser inte, du kallar dem för huligan, jag kallar dem för en galning nästan, ärligt talat. Alltså det finns ju inte, hur jobbar man med en galning? Men däremot så tänker jag att det finns massa människor som strävar om, som törstar för frihet och demokrati och fred. Och då måste vi liksom på något sätt stötta dem. Och jag har några vänner, kollegor som tyvärr har alltså flytt från Ryssland och från Belarus till Ukraina. Och de är jätterädda nu. För de vet, de tänker så här, nu kommer de komma efter oss. Vad ska vi fly nu någonstans? Och Lena? Mm.
Ja, alltså jag vill också lägga till bara att just nu det som pågår, det är ett krig. Det är ju en makt som liksom attackerat Ukraina, som har mycket större militära förmågor. Och Ukraina behöver kunna försvara sitt land. Vi behöver kunna stå emot de här attackerna. Så att jag förstår liksom det här strävan efter fred. Men just nu är det faktiskt krig. Och det har visat sig att det inte fungerar att liksom prata om fred med Putin. Så att jag tycker också att det faktiskt, förutom de här sanktionerna som är väldigt viktiga att få till, liksom dels mot eliten, men liksom också just nu så tycker jag i alla fall, och många ukrainer, att det måste liksom också liksom läggas en embargo på Ryssland, så att det blir kännbart för även liksom för alla faktiskt i Ryssland, så att de förstår att det här är liksom inte alls okej. Och det är inte liksom bara så där att Putin får göra vad han vill. Och det tror jag också, alltså visst finns det väldigt många oppositionella, men det finns också väldigt många passiva människor där i Ryssland som inte kanske ser hela liksom bilden. Och då måste liksom det någonting liksom komma till stånd så att det blir också kännbart för alla liksom deras vardag, så att de kan liksom inifrån störta kanske Putin. Så det är det. Men sen också vill jag säga att för Ukraina är det väldigt viktigt också att få nu all hjälp som västerländska länder kan ge. Det handlar liksom om humanitärt stöd, diplomatiskt, men även militärt, för att Ukraina ska kunna försvara sig. För det här är inte jämnt någonstans, den här maktbalansen som är där just nu. Även om liksom ukrainare kommer att strida för sitt land, det får jag säga.
Tack så jättemycket för att ni alla tre var med i Studio DN. Louise Linneo, Salby Bergdeva och Olena Kashuna. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokare-Menga, ljudtekniker Patrik Misenberger och jag heter Ylky Holago.
Podplay.